I sin ungdom stod han på de frihetliga barrikaderna. Idag vill han vara den illiberala demokratins förkämpe. Han står Putin närmast av EUs ledare och är en ständig nagel i ögat på Bryssel. Här är Europapodden, idag om Viktor Orbán.
My own country is a living example of it.
Die produktiv war für beide Seiten, für Deutschland wie für Russland.
They fight for our European values.
Y abdicar la corona de España.
Välkommen till Europapodden. Jag heter Caroline Salzinger och du lyssnar på vår sommarserie om personerna som format och formar vår kontinent. Idag om Ungerns premiärminister Viktor Orbán.
In Hungary we introduced a zero tolerance policy on racism and antisemitism. So accusing us is fake news and those who make these claims are simply idiots.
Viktor Orbán är den politiska provokatören som utnämnt sig själv till förkämpe för den illiberala demokratin. Och för att prata om honom har vi idag med oss Anna Maria Duczak Segersten, Europakännare och statsvetare vid Lunds universitet. Hej Anna Maria!
Hej hej!
Och Sara Svensson från Högskolan i Halmstad, statsvetare som länge bott i Ungern. Hej Sara!
Hej!
Om jag får börja med dig då Sara, vad fascinerar dig mest med Viktor Orbán?
Jag vet inte vad som fascinerar just mig mest, men jag tror ju att en enkel förklaring att han kan fascinera folk är ju faktiskt att han har nu börjat vara med väldigt länge i folks medvetande, även de som bor utanför Ungerns gränser. Det är ju många som virvlar förbi på några år, men Orbán har funnits med i politiken 35 år i Ungern. Han fick mycket internationell uppmärksamhet redan 1998 när han vann ett första val, och sen 2010 så har han ju varit obrutet vid makten. Så en mycket enkel förklaring kan ju vara att han i en sån där landskap där massa politiker bara som sagt virvlar förbi, så finns han där nu nästan som någon slags konstant, och i Ungern har han ju definitivt landsfaderstatus nu vid det här laget.
Mm. Vad skulle du svara på samma fråga, Anna Maria?
För mig det är mest intressant att det är på något sätt två Viktor Orbán som vi ser. En tidig Viktor Orbán i början av postkommunistiska perioden i Ungern, och sen en mer konservativ och illiberal och nationalist Viktor Orbán lite senare, som vi har faktiskt att göra med även idag. Så det här bytet mellan den mer demokratiskt orienterade pro-europeiska Viktor Orbán och sen den konservativa euroskeptiska Viktor Orbán i senare tiden.
Ja, precis. Vi ska fördjupa oss i just det alldeles strax. Men vi börjar med lite grundläggande fakta. Viktor Orbán föddes den 31 maj 1963. Han växte upp under enkla förhållanden och har beskrivit hänförelsen när han som 15-åring för första gången använde ett handfat med rinnande vatten. Som 25-åring var han med och grundade partiet han idag leder, Fidesz. Och 1989 höll han ett anförande som skulle göra honom känd i hela Ungern. Inför en kvarts miljon människor krävde han fria val i landet och att de sovjetiska trupperna skulle ge sig av.
Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta.
På bilder från den här tiden har Viktor Orbán skägg, halvlångt hår och uppknäppt skjorta. Roxettes Listen to Your Heart var partiets kampanjlåt. Kort därpå fick Viktor Orbán ett stipendium för att studera i Oxford av en man han senare kom att demonisera, den ungersk-amerikanske finansmannen George Soros. När Orbán återvände till Ungern propagerade han för liberala reformer och mot nationalistisk och populistisk retorik. Men efter en valförlust bytte han fot, och 1998 vann han valet med en konservativ och nationalistisk agenda. Idag har han styrt Ungern i 13 år. Sara och Anna Maria, Viktor Orbán har ju gjort en rejäl resa. Du var ju inne på det, Anna Maria. Från frihetskämpe till en auktoritär ledare. Är den här resan liksom ett resultat av en omvändelse eller av opportunism? Vad säger du, Sara?
Jag brukar nog vilja säga både och det kanske gör det lätt för sig. Men helt tydligt så vill han ju utnyttja de möjligheter till makt som finns. Och tror jag har gjorde då en analys av hur det ungerska samhället såg ut för och rörde sig i den riktningen. Sen kan han ju mycket väl vara personligen övertygad vid det här laget om de värden han står för nu.
Anna-Maria, vad säger du?
Jag tycker att det spelar faktiskt mindre roll om Orbán är en äkta nationalist, en äkta konservativ, eller om han är bara opportunistisk i sina ordval och politikval. Det som är betydelsefullt är helt enkelt det som han gör som offentlig person och på vilket vis han leder landet. Och det kan vi dra slutsatsen att han är och han agerar som en konservativ, illiberal, nationalist, euroskeptiker.
Ja, oavsett hur det ser ut med då Viktor Orbáns övertygelse så verkar han vara en svår person att komma in på livet. Men en som har träffat Viktor Orbán ett stort antal gånger, det är Alf Svensson, den tidigare partiledaren för Kristdemokraterna. KD och Orbáns parti Fidesz ingick i samma partigrupp i Europaparlamentet fram tills dess att Fidesz hoppade av efter hot om uteslutning. Och så här berättar Alf Svensson om de mötena.
Så han är ju alltså en tuff typ som man kan liksom säga till vad man verkligen tycker, och han svarar. Det är en, ska man säga, en gammal fotbollsspelare, och det var ju så att han har blivit arg på mig en gång i ett sammanträde, och det var när jag gick på honom, för han hade ju i Budapest när han hade stora affischer mot Soros och gick ut i en väldig kampanj mot honom, då ville jag ha reda på varför ordentligt, men då det fick jag inte. Då blev han irriterad, mycket irriterad. Två grabbar som bråkar, skulle man kunna säga.
Ja, Alf Svensson beskriver ju en konflikt då när han ska skissa upp bilden av Orbán, och jag slogs av samma sak när jag läste om honom, att liksom konflikt verkar vara något som Viktor Orbán söker, något som får honom att blomma upp. Är det så, Sara?
Ja, men det tror jag är väldigt tydligt utifrån hela hans livsgärning, att han lever på konflikter. Det andra kan skygga ifrån, det ger honom energi, framstår det som då. Och mycket den retorik han har bygger mycket på metaforer kring kamp, kring krig, kring strider. Jag tittade på en bit med en av hans bröder där de naturligtvis, där den här brodern då refererar till slagsmålen de hade som barn och vem vann flest gånger och sådär. Så att konflikt, strid, kamp ligger väldigt nära till honom för att hänvisa till och ta till olika sammanhang.
Mm. Anna-Maria, du har ju följt Viktor Orbán länge. Har du samma bild? Är han en tuff typ som Alf Svensson säger och som Sara också målar upp?
Jag tror att han trivs i sådana spända situationer, och jag tror att han är ett politiskt akumen. Han inser att konflikt betyder sensationalism, betyder mediateckning, och att hans budskap kan förenklas och komma och bryta igenom och nå folket. Så jag tror att det är varför han trivs och använder sig av konfliktuella ställningstagande, och han vet att genom att vara en agent provocateur, som ibland man kallar honom, han når ut till folket, han når med sitt budskap, och på grund av det här strategiet att förenkla saker mellan svart och vitt, allt eller inte, då är det på något sätt ett enkelt budskap att förstå för många av sina väljare. Så det är varför tror jag han utnyttjar helt enkelt konflikten för sin egen, för att göra reklam för sig själv.
Det ger uppmärksamhet. Orbán har ju nu styrt Ungern ungefär halva tiden som gått sedan kommunismens fall. I hur stor utsträckning har han förändrat Ungern, Anna-Maria?
Under hans ledarskap, hans parti har blivit mer och mer åt höger helt enkelt. Han har även lyckats ta det här mantel att vara väldigt höger från Jobbik, som var på sin höjd en extremhöger parti som var också kombinerat med en paramilitär rörelse. Så på det viset har Orbán och Fidesz gjort det möjligt att göra det acceptabelt, heller sagt, för dessa extrema positioner att bli normaliserade. Att det är normalt att agera och säga saker mot LGBTQ-folk, att vara väldigt tydlig mot migration, och även som du redan sa, att proklamera Ungern som en illiberal demokrati, där ordet illiberal associeras med auktoritära tendenser. Så på det viset, värderingsmässigt, har han påverkat hur medierna i Ungern och hur kanske det vanliga folks förståelse av politik har ändrat sig under tiden, så åt ett konservativt håll.
En Orbán-kännare uttryckte det, som jag läste en intervju med, som att Orbán ofta är så nöjd med de liksom politiska framtidsplaner som han smider att han inte kan låta bli att avslöja dem i förväg. Och i det sammanhanget så nämns ofta ett tal som han höll 2014. Vi ska lyssna på en liten bit ur det.
Nem védte meg a liberális demokrácia, a liberális magyar állam, nem védte meg a közösségi vagyont.
Och det är i det här talet som han, om jag har förstått saken rätt, mynta begreppet, som väl ska bli det citat som man oftast hör från honom, att det Ungern han vill bygga ska vara en illiberal demokrati. Vad ligger i det begreppet? Vad är det liksom för Ungern han ser framför sig, Sara?
Ja, men det där är ju väldigt ofta man syftar just i det här talet. Och jag kan ju ibland tycka att man gör det lite enkelt för sig när man gör det. För att säga, där visade han verkligen sitt rätta jag och säger att han inte vill ha en liberal stat. Men om man tittar på, inte just det citatet som var här, men ett annat citat ur det talet, så fokuserar han ju mycket på att han säger att den ungerska nationen är inte en enkel summa av ett antal individer utan en gemenskap som måste organiseras, stärkas och utvecklas. Det är alltså någon slags nästan Thatcher-variant av samhället han går emot där. Och i den betydelsen den nya staten som vi bygger en illiberal eller oliberal stat. Och så säger han sen att det betyder inte att vi går emot fundamentala värden som liberalism eller frihet. Men vi gör inte heller liberalismen till en central del av statens organisering. Så det är väldigt fokus på att liberalismen betonar individer medan han då ser kollektivet, gemenskapen som baseras på nationen, det nationella. Medan när man hänvisar till det verkar ofta mer handla om den liberala demokratin med skyddsmekanismer för minoriteter och så vidare. Och jag tycker inte riktigt det är det han gör i det talet.
Mm. Men om man då, som någon som då kanske inte har läst in sig fullt lika mycket på Viktor Orbán, om man liksom försöker, vad har det kommit att betyda då, det här att han talar om en illiberal demokrati?
Alltså, de facto har han ju drivit Ungern i en mer liberal riktning, och det gjorde han ju redan före dess. Men med det här talet så trädde han ju fram på som en mer som en talesman för en motrörelse, verkligen ville säga att han vill ha ett annat slags Europa, och blev väl då känd för det utanför Ungerns gränser ännu mer. Det här var väl strax efter ett val då 2014 när de fick makten för andra gången i rad, och då kunde påskynda vissa processer som man hade jobbat med väldigt mycket under de föregående 4 åren.
Mm. Vi var inne på att Viktor Orbán gärna vill provocera, att han söker konflikt, att han utnämner sig på det här sättet till en förkämpe för just illiberal demokrati. Anna-Maria, tänker du att det är en del i det liksom effektsökeriet?
Jag tror att han är klok, är bra med ord helt enkelt, och han har valt just ordet illiberal demokrati för att provocera, eftersom det finns en viss konflikt mellan termerna, och också för att kunna på något sätt porträttera sig själv som en ledande figur. Och det är där som tror jag att den personliga aspekten i politiken kommer fram. Jag tror att han verkligen vill se sig själv som en väldigt betydande politiker. Och jag tror att genom ordet, att använda ordens makt, han kunde profilera sig själv internationellt också som en slags ledare för alla inom Östeuropa, men också i Europa i helhet, som var mer konservativa och en slags Europa av nationer. Den nationella delen ska inte urvattnas, ska inte påverkas för mycket av den supranationella europeiska eller av den utifrån kommande invandringen. Ja? Så det på det viset som jag också förstår den illiberala uttalande. Inte som en kritik mot demokrati, men mycket som en kritik mot individen och en betonande på nationen och nationalismen som passar i hans politiska profil allmänt.
Mm. I många länders historia så finns en eller flera nyckelscener som dels liksom låser upp förståelsen för landet för en som utomstående, och som ibland också används av dagens styrande för att påverka opinionen. Och i fallet Ungern skulle det så kallade Trianon-traumat kunna vara en sån händelse. Vad är Trianon? Vill du förklara det för oss, Anna-Maria?
Trianon är en fysisk ställe, en fin slott i Frankrike, och det kopplas till signeringen av ett fredsavtal i slutet av första världskriget. Och en av så att säga, konsekvenserna för Trianon var att den gamla Österrike-Ungern-imperiet blev uppdelat i mindre nationalstater. Och med detta Ungern tappade en stor del av den territorium som brukade ha makt över, och som en betydelsefull konsekvens, många personer som hade ungersk påbrå slutade med att leva i länder som inte var under ungersk regeringskontroll. Med andra ord, det finns en stor minoritet av ungersktalande personer eller etniska ungrare i alla länderna som omringar nuvarande ungerska staten. Och den här har varit en stor trauma, ett kollektivt minnestrauma, man kan kalla det, väldigt studerat. Och många går tillbaka till Trianon, inklusive politikerna själva, men också akademiker, för att förstå, eller försöka förstå i alla fall, varför nationens betydelse är så stark i Ungern. Och det har varit sedan kommunismens fall. Varför till exempel det är just Orbán som kallade på den här oliberala eller illiberala demokratin med betoning på de kollektiva nationbyggande aspekterna och inte på den individuella friheten. Varför till exempel staten Ungern har försökt påverka politiskt men också ekonomiskt och särskilt kulturellt ungerska minoriteter i alla dessa länder, från Ukraina till Rumänien och Slovakien, även i före detta Jugoslavien och så vidare. På vilket sätt att vara ungersk etnisk ungrare helt enkelt har varit en slags förenande drag och ett sätt också att projicera politisk makt i regionen. Och man talade ofta om en nostalgi efter den tiden på 1800-talet där Ungern kunde betyda något väldigt stort och kraftfullt i Centraleuropa. Och det här brutala för dem, borttappande av makten, har varit den här typen av trauma som följer ungersk politik sedan dess, mer än 100 år nu.
Mm. Vi ska lyssna på den förre kristdemokratiska partiledaren Alf Svensson igen.
Jag tror att Orbán av och till lever i det här storungern-tänkandet. Och det var ju så att någon svensk journalist på tv fångade honom på en fotbollsläktare när det nu var, när han satt med en halsduk på vilken Storungerns gränser fanns instickade eller utmärkta. Han är som, man kan säga, han har mycket av Trump och Erdogan och Putin i sig. De här herrarna som tror att de ska göra sina stater make the state great again. Men jag tror att man blir inte klok på Orbán om inte man funderar över hur hans historiska berättelse ser ut.
Sara, vad tänker du om hur Viktor Orbán använder sig av de här liksom såren från den ungerska historien?
Jo, men man ska ju inte glömma bort att han har gett medborgarskap till flera hundratusen personer som då bor i de här länderna. Det har införts under hans tid. Så det är ju också ett antal röster som han har fått genom att det nu finns då flera hundratusen personer som bor i Rumänien och Slovakien som har ansökt och fått ungers medborgarskap och som därmed röstar i de nationella valen. Men det är ett konkret exempel. Men det här används ju hela tiden. Och den här halsduken, jag kommer ihåg det också, det var ju verkligen inget förvånande om man varit mycket i Ungern eller är där. Det är ju jättevanligt att se den här Storungern-kartan. Den finns ju kan finnas på bilar, den kan finnas på massa av de här souvenirerna som säljs runt om i Budapest. Jag brukar själv ibland gå och peka ut för folk som kom på besök så där att där är det en souvenirbutik, men om du köper den där och den där och den där kylskåpsmagneten, du ser att det är en bit av Kroatien som du får med i så fall.
Men är det så att Viktor Orbán på riktigt vill återskapa Storungern, eller handlar det mest om att liksom exploatera den här nostalgin över fornstora dagar? Vad tror du, Anna Maria?
Jag tror inte att han vill det. Han har inte detta som en möjlig politisk program. Och det är också någonting som har varit väldigt tydligt när Ungern blev EU-medlem. Men han använder sig politiskt av dessa spänningar mellan Ungern och grannländerna, och använder sig politiskt, precis som Sara sa, för att kunna kamma hem några röster, både från ungerska medborgare som bodde i dessa grannländer, nya så att säga ungerska medborgare, men också från den nationalistiska befolkningen som stödde honom.
Mm. Och Ungern är ju ett ganska litet land, ungefär lika många invånare som Sverige, men man får väl konstatera att Viktor Orbáns inflytande sträcker sig långt utanför landets gränser. Hur har han påverkat EU, Sara?
Ja,
det är väl han själv, en fråga för en avhandling, men vi får...
Han själv skulle ju ta ju gärna upp till exempel det här med att bygga murar och staket. När Ungern gjorde det 2015 mot Serbien och Kroatien, mot de södra gränserna, så fick ju Ungern mycket kritik för det. Idag är det många länder som bygger manifesta gränser och får inte alls samma kritik. Och det kan han ju då ta upp som att vi var föregångare och så vidare, och vi har påverkat. Sen kan det ju mycket väl i realiteten vara andra saker som har lett till det. Men han har ju också visat på vad svårt det kan vara att röra EU i en värdegemenskap framåt, så att säga. Hur besvärligt det kan bli när man har någon med som är motvalls, så att säga. Och det kan ju få stora konsekvenser i hur, ja, i vilken riktning EU rör sig när det gäller styrning och förhållande till nya eventuella nya medlemsländer och så vidare.
Mm. Man kanske kan säga att han har konfronterat EU med liksom sin egen maktlöshet vad gäller då att försvara de värderingar på vilka unionen bygger. Skulle du hålla med om det, Anna Maria?
Ja, jag tror att Viktor Orbán, och inte bara honom, men honom kanske mest av alla, har agerat som en slags en provokation för EU, men också en påminnelse att efter att ett land blir medlem inom unionen, det är väldigt svårt för någon supranationell auktoritet eller någon annan regeringssamarbete att påverka på något sätt det här landet. Vi har massor med villkor som gäller innan man blir en del av den europeiska unionen. Men efter man har blivit medlem, det är väldigt svårt att kontrollera och agera som en enhet. Och Viktor Orbán har belyst den här splittringen, att inte alla europeiska länder har exakt samma värderingar trots det som står i olika traktat.
Mm. Viktor Orbán använder sig av det han själv har kallat för påfågelsdansen i dueller med Bryssel. Sara, vad är det?
Ja, han har ju sagt att man själv för några år sedan, då jag var tvungen att titta här på hur det var en påfågel egentligen är, vad det, hur de dansar.
hur de dansar,
han menar ju på att, ja precis, de är upp med sina fjädrar där och så visar man upp en vacker yta, och då menar han att man får ju liksom bjuda till och se så att de andra tror att man vill vara vän med dem, att det är den diplomatiska dansordningen, så att man, även om man avvisar det man vill, att man inte vill göra någonting, så får man ändå se ut som om man vill vara så där lite vän med dem, och det är väl det påfåglarna gör med sina fjädrar och så där. Och så menar han att det också är i den här dansen att man kan, ja, man kan ha flera olika steg då. Man kanske har sagt det här och det här har vi, det går vi med på, fast man kanske redan har gjort det, så det är ingen stor uppoffring och göra det. Och sen så säger man att det här ska vi göra, men så håller vi på ett par andra saker då. Och det är en komplicerad dans, som man kan säga, en slags påfågeldans, menar han. Jag har en forskarkollega som har kallat det här kreativ efterlydnad också när det gäller förhållande till EU, att man gärna på ytan vill se ut som man följer vissa saker, men att det inte alltid är hela bilden, så att säga. Så påfågeldans eller kreativ efterlydnad kan vara två stycken olika begrepp för det här.
Mm. Du var ju inne på det lite grann, Anna-Maria. Hur ser och Viktor Orbáns vision för EU ut?
Han är inte intresserad i en för stark supranationell makt åt så kallade Bryssel. Han kallar det för en sån övermakt, ett imperialisk makt som Ungern nu sitter under. Och det är varför han vill vara olydig mot dessa, eftersom han tror att Ungern som nation blir hotat, inte bara från icke-europeiska aktörer som till exempel migranter eller flyktingar, men också från EU-central.
Mm. Hur ser förhållandet mellan EU och Ungern ut idag?
Ja, man kan säga dåligt. Ungern har blivit en slags dåligt exempel för hur ett land, ett medlemsland, beter sig. Och Ungern ibland kallas för inte längre en fullvärdig medlem inom EU, eftersom de anses bryta mot rättsstatsprincipen på olika sätt. Tillsammans med Polen har de blivit straffade av EU, och många europeiska fonder har inte blivit givna vidare till Ungern på grund av problem som Europakommissionen har diagnostiserat, speciellt när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter i landet. Och man måste också lägga till att till exempel i Europaparlamentet Fidesz har blivit sparkat ut officiellt som medlem av den största europeiska partiet EPP, som en slags kritik mot Ungerns saknande demokratiska credentials. Så jag tror att Ungern känner sig verkligen som en liten åsidosatt land, och har försökt bygga allianser bland annat med Polen, men Rysslands invasion av Ukraina har kommit mellan Polen och Ungern, och Ungern är nu verkligen väldigt isolerat inom EU.
Mm. Som just på tal om Rysslands invasion av Ukraina förra året, då har ju också en intressant spricka blottats, tänkte jag, i hur olika länder från forna östblocket ställer sig vad gäller Ryssland. Polen och baltstaterna å ena sidan då tillhör ju de som håller hårdast linje mot Ryssland och stöttar Ukraina mest, men Ungern är på andra sidan spektrat. Man stödjer inte EU-sanktionerna, vill inte skicka vapen till Ukraina. Varför har man så olika inställning, Sara, när historien i alla fall delvis är ganska lik?
Det kan ju bygga på den här analysen av att Ungern inte vill vara under imperier. Att Orbán och hans regim har ju då mycket velat framhålla att man vill, att det gäller att balansera olika stormakter. Att som ändå ett mindre land eller någon slags mellanstora länderna i Europa, så gäller det att försöka hålla sig väl med olika kanter. Och då ingår det i det att man både är kvar i EU, även om man har konflikter med Bryssel, men ändå också har mycket dialog med Ryssland och Kina och övriga länder. Sen är det ju inte så att befolkningen är särskilt ryssvänlig. Det kanske kan finnas andra slaviska länder i Sydeuropa som har högre, där det finns mer välvilja i befolkningen till det ryska i sig då. Så att det är inte så att han har ett stort folkligt stöd för det här. Men han framställer då som en slags realpolitik att här gäller det att vi är skickliga och att vi ser till Ungerns intressen genom att inte liksom lägga oss i ett läger.
Mm. Ungerns intressen, kan det också handla om pengar, Anna-Maria?
Definitivt. Jag tror att de har särskilda intresse, och det finns flera nivåer där. Man kan berätta om till exempel energipolitik och hur Ungern bygger en särskilt kärnkraftverk med hjälp av ett rysk statsägt bolag. Och stort intresse där. Orbán själv och hans oligarkvänner i Ungern har starka kopplingar till många motsvarande parter i Ryssland. Och det finns också en strategisk ekonomisk spridning av intresse, helt enkelt. Att inte ha alla ägg i samma korg, om man kan översätta så, från Ungerns sida. Så det finns kanske en förklaring varför Ungern har inte varit så glad för ekonomiska sanktioner mot Ryssland och har försökt påverka på vilket sätt EU formulerar dessa sanktioner för att minska den negativa påverkan för just Ungern.
Mm. När vi bandar den här podden i mitten av juni är det två länder som ännu inte godkänt det svenska NATO-medlemskapet, Turkiet, som man ju hör mest om, och så Ungern. Vad ligger bakom den ungerska linjen där, Sara?
Det är väl att Orbán och hans regeringar vill utnyttja spelkorten så länge man har dem. Att det är ett sätt att låta andra vänta på sträckbänken. Det är ett sätt att hålla skapa det här konfliktuella klimatet som han då gärna vill kunna utnyttja. Så det är väl en närliggande förklaring att se det som ett försök att kunna göra politik av det med någon eventuellt praktisk vinning utifrån det. Sen så finns det ju sen gammalt en försämrad relation mellan, eller sen ganska många år en försämrad relation mellan Ungern och Sverige, där man har varit påtagligt irriterad över kritik från Sverige mot Ungern, som jag tycker har fått större utrymme i ungersk media än vad till exempel finländsk kritik har fått. Så det är möjligt att det också spelar in. Det är ju det som många politiker i Ungern säger, men Viktor Orbán själv har ju inte hänvisat så mycket till det, utan då är det andra politiker som tar fram det.
Mm. Så straffar Sverige för tidigare kritik mot Ungern och att man hoppas på någon sorts vinning. Anna Maria, håller du med om det?
Ja, det strategiskt spelande här. Det finns också den här intressanta kopplingen som Ungern vill dra mellan NATO-medlemskap och EU-politik, i och med att Sverige har varit under det här halva året den som är vår EUs presidentland, så att säga. Och jag tror att den här strategiska positionen som Sverige har haft inom EU har varit också av betydelse för hur Ungerns förhandlingar har sett gentemot Sverige.
Mm. Vi ska snart börja runda av, men jag tänker att om vi tittar bakåt då på den här slingrande banan som Orbáns karriär har rört sig längs, alla tabun han brutit och den idag då isolerade ställningen i EU, så kan man ju ställa sig frågan, vad är det som driver Viktor Orbán? Vad skulle du svara på det, Sara?
Jag tror ju att han drivs mycket av makt, att vilja kunna ha inflytande och att makt för maktens skull är ju min egen tro.
Mm. Anna-Maria?
Ja, jag också håller med Sara. Makt, men också kanske den kanske, jag vet inte hur man säger, en slags idé att vara betydelsefull för historien. Så makt i här och nu, men också på något sätt en dröm av att gå med i historieböckerna som en slags ungersk ledare i samma anda som andra kungar och välkända premiärministrar från förr. En slags längtan efter att vara betydelsefullt över tid och plats.
Det tror jag också. Jag läste om för ett tag sedan en författare från 90-talet som då skrev att jag hoppas att jag aldrig någonsin mer ska leva i en era kopplad till en person. Och då hänvisade han till den tidigare Janos Kadar som styrde Ungern i 30 år och var då som symbolen för Ungern. Och det hoppades han att det aldrig mer skulle hända. Och då kan man ju inte låta bli att tänka att ja, men nu har blivit en Orbán-era definitivt i historieböckerna, så blir han ju knappast en fotmot, utan han har inte 30 år än, men han har ju samlat på sig nu halvvägs dit om man räknar ihop hans olika mandatperioder.
Så där rundar vi av det här avsnittet i Europapoddens sommarserie om personerna som format och formar vår kontinent. Idag har vi pratat om Viktor Orbán. Och medverkade gjorde Sara Svensson, statsvetare och ungernkännare vid högskolan i Halmstad, och Anna-Maria Dutschak-Segersten, statsvetare i Europastudier vid Lunds universitet. Producent för den här serien är Felicia Hassan. Jag heter Caroline Saltzinger. Hör oss igen nästa tisdag, eller när du vill, i appen Sveriges Radio Play. Vi hörs!